Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn. Det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Isak Farber och LR Law, de vill ju stilla sitt kontrollbehov varenda dag. Isak Farber och LR Law, de kan spel.
En tacostinn Isak Wahlberg sitter mitt emot mig i AMK Studios. Välkommen Isak Wahlberg, hur mår du?
Jag mår kanon, tack så mycket. Du heter Lars-Romer Larsson Asp.
Tack så mycket.
Du heter Lars-Romer Larsson Asp och det här är Sveriges bästa podcast om tv-spel. Och det är du som säger det.
Ja, det är faktiskt jag som säger det. Och vi ska ju som vanligt prata om tv-spel och tv-spel, Isak Wahlberg.
De har kommit en riktigt lång väg. Det är inte bara Pac-Man längre.
Och det är ju min cue för att säga, höj er Patreon, annars lägger vi ner podden.
Proffs.
Proffs.
Det är proffs som jobbar med det här nu.
Precis. Nu har vi varit proffsiga.
Vi började som glada amatörer, blev liksom kontrakterade på låg nivå som ynglingar, talangfulla men liksom utan att bevisat oss. Sen genom åren har vi klättrat och nu är vi, om inte Sverige, så kanske hela Nordens mest kompetenta tv-spelsoutlet. Det skäms jag inte för att säga.
Nej, så är det faktiskt. Jag får bevisa det dagligen. Vilken enorm nörd jag är.
Ja, det får du verkligen.
Mer om detta vid ett senare tillfälle.
Tack för att du gjorde ett extra avsnitt.
Ja, eller
av kontrollbehov.
Det var nästan en order från min chef Martin Soneby alltså. Har ni hört den än? Nej, men han direkt när han... Ja, man kan ju säga så här att direkt på måndag, när vi har spelat in våra måndagsavsnitt här på AMK Morgon, då åker ju Martin direkt hem och tittar på Last of Us för att han är ju det största fanet av The Last of Us.
Ja.
TV-serien framförallt i hela världen. Och han var ju så här, efter det här tredje avsnittet så skickade han direkt ett sms. Vi måste ha ett avsnitt nu. Jag måste få prata om det här nu. Har du sett det än? Har du sett det? Och då var ju klockan liksom 12 på dagen.
Ja.
Och jag var ju i dubbstudion och höll på.
Ja.
Så då schedulade vi in att spela in det 2 dagar senare med Linus Nordström och Lisa Dahlin.
Ja.
På länk. Jävligt fint från Sälen.
Jag måste säga att ni skötte det väldigt bra. Jag var väldigt orolig i början att Lisa skulle liksom vara en sorglig länkperson. Men ni var duktiga på att få in henne.
Hon har ju stenkoll. Hon är ju dessutom PS Master Race.
Ja, det var också väldigt kul när du sa det.
Ja, men det var kul alltså. Det är så jävla intressant med den här tv-serien alltså.
Verkligen.
Det väcker så mycket igen som gamer alltså.
Det första som verkligen är värt att tala om. Witcher-serien är ju rolig. På något vis att titta på. Men den är ju inte någon liksom... Det är ju inget mästerverk.
Men den är ju precis... Den är ju för gamers mycket mer. Liksom.
Ja, men jag tycker den här är väl rätt mycket för gamers också.
Ja, fast den är ju verkligen inte det. Alltså det här tredje avsnittet är ju verkligen inte för gamers. Liksom. Då tar ju allt spelet och verkligen så här... Nej, nu gör vi en annan grej här. Spoilers såklart. Nej, men lyssna... Ja. Nej, ja, ni har väl säkert lyssnat på det. Men det ligger ju i båda våra feeds... Jag la upp det där. Fråga Martin om jag fick. Det var intressant. Ja. Det är ju jävligt roligt också att för mig är det ju, eller det blir ju en annan grej att komma in från vinkeln, har spelat spelet en massa gånger och gillat det. Jag blir ju inte lika liksom. Jag märker att jag är inte lika blown away av det här tredje avsnittet. Det är ett skitbra avsnitt, jag älskar det. Men ja.
Du säger också själv i det avsnittet, du är ju också död inombords, Karl.
Ja, men jag grät ju nästan. Men jag, ja. Som sagt, när Fenrir dör i God of War, då grät jag. Ja. Det ska vara in-game, då kan jag gråta.
Två saker, en rolig sak. Martin hade så jävla hårt lyssnat på den podden som finns med vad heter det? De har gjort en podd, officiell HBO-podd, om avsnitten med, vad heter han som spelar? Joel i spelet?
Troy Baker.
Troy Baker, programledare och serie Craig Mason och Neil Druckmann då. Okay. Vilket är kul, för Neil Druckmann är ju värst en kuf. Så han säger liksom, han säger ju kanske 10% av tiden pratar han. Så det är bara Craig som är liksom ett universal geni i berättarteknik.
Ja, han är ju mer så här bara klia sig i skägget och tänka länge på impakten av det.
Men det var, då sa de ju då om när Bill möter, de hade ett exakt ordval som var I see you, att det var liksom någon grej som, och Martin, han kunde inte hålla sig från att säga exakt det. Och så tog, vad hörde han sken upp på, jag vet inte om de är flit eller så, men man kände så här. För Martin var det Martins poäng. Men för mig som hade hört Craig Mason säga det, så var det så här, Martin, nu tog du Craig Masons poäng här. Men det var väldigt roligt.
Vad fan, det är ju podcasting 101.
Vad ska man göra?
Och, nej, men det är ju roligt, för jag kan ju se vad Martin, vi delar ju Spotify-konto här, så på morgonen så ser jag vad Martin lyssnar på väg till. Och nu är det ju bara så här, olika Last of Us av poddar om den här tredje avsnittet. En jävla psykos alltså.
Ja, kul. Ja, men jag förstår det. Jag kan också bli sån. Jag har kollat en hel del och jag tyckte det var helt fantastiskt också. Det finns ju tryckt om att det finns en 2 timmar lång director's cut.
Ja.
Som folk
den
bara...
Den kommer ju gå upp på bio inom kort alltså.
Gör den det så, det är då...
Ja, då är det Patreon-träff. Då går vi på det.
Ja, det är det. Ja, skitsamma. Nu måste vi börja. Vi
har... Ja, förlåt. Men lyssna på det avsnittet. Ja. Kul. Vi kommer säkert prata fler gånger, men jag lägger upp allt relaterat till kontrollbehov.
Men har vi sagt att man behöver säga?
Vi har ju det. Pac-Man höjer Patreon.
Ja, God of War kommer upp här i dagarna som Patreon-exklusivt.
Ja, precis. Nu kan alla ta, precis, alla kan ta del av God of War's boilercasten.
Ja.
Som är Patreon så.
Ja, precis.
Och det tycker jag ni ska göra, för det var 1,5 timmes grundlig jävla genomgång. Vi går in till nyheterna.
Jag har ett väldigt kort, dåligt svep. Sen har jag inte så mycket mer. Alltså, jag har en väldigt dålig vecka. Jag har 2 dåliga svep.
Det är mellanvecka på alla kategorier, ja, skulle jag säga.
Riktigt kass, får man säga. Men vi har lite nyheter vad gäller 2 stycken Games as Service-spel.
Ja.
Och jag börjar kanske då se vad som är en trend. Både Crossfire X och Knockout City stänger ner.
Mm.
Här i närmsta tiden. Crossfire X i maj och Knockdown City, ja, de gör klart sin säsong 9 då, som kommer vara den sista.
Och
juni
var
nummer 6.
Knockdown City?
Det var det här konstiga dodgeball-spelet, tror jag.
Just det. Är det, nej, det är inte Ubisoft, för Ubisoft var något annat.
Ja, nej, det var något helt
Hyperman.
Annat.
Hyperman.
Ja, nej, precis.
Det försvann ju jättefort.
Ja, nej, det försvann väl direkt. Det var ju någon shooter in space, typ Velan Studio.
Knockout City, här av den, ja.
Ja, precis.
Just det, Fortnite with Melee typ.
Ja, någonting sånt. Men det är väl så att det är ju en klassiker det här. Det kommer och går trender liksom. Till slut så blev så här Fortnite-trenden för stark. Alla skulle liksom försöka göra iterationer och varianter. Och antingen så åkte man ju på liksom top of mind-sjukan, alltså att man försökte gå upp mot 3 stycken redan etablerade produkter. Om man tittar på Crossfire X, som går upp mot liksom etablerade shooters, så de har ett Valorant att tävla mot, de har ett Overwatch att tävla mot, de har liksom ett mer gritty Modern Warfare att tävla mot, alltså så här, det är för mycket att tävla mot i genren shooters, och det här Knockout City har istället då gjort andra grejer, att vi gör det fast med en twist, och twisten är så här, hur kul är twisten över tid, alltså det är bara att titta på våra fina vänner, de här Teletubbies-gubbarna. Knockdown City hette ju inte det, men det hade kunnat heta det.
Fall Guys.
Fall Guys, liksom att så här, det är kul en kort tid. Och den här trendgrejen, trendcykeln snurrar ju väldigt fort, och de som började var stora, de första eller andra som är stora fortsätter ju ofta vara stora, liksom. Alltså så här, så händer det inte mycket mer.
Och det är någonting det där med, och det gäller att hela tiden attrahera nya personer som kommer upp i rätt ålder, liksom.
Ja.
Det som är intressant med Crossfire just, Crossfire X, är ju att det är liksom, de kom ju till väst redan ridandes på en våg av success, eftersom de var stora i
Kina.
Och Korea och liksom, Asien överlag, skulle jag säga. Och det verkar som att just den releasen här på Xbox, och med hela den här Remedy-inblandningen, bara var en stor jävla botch, liksom. De kunde inte förvalta alls. Till exempel ska man gå ut och säga att så här, Remedy gör en liten kampanj åt oss. Då ska man ju låta Remedy göra en bra kampanj.
Ja, det räcker, nej, verkligen.
Alltså, Och Remedy-fans vill ju inte spela online-shooters. Det är liksom någonting med det där som verkligen luktar att det här var inte genomtänkt. Och de kastar bara pengar på studion som råkade vinna Game of the Year, typ.
Lite
på IGN.
Så. Ja. Ja, de hade väl någon konstig tanke. Men jag vet fanken. Men så är det med den saken.
Intressant.
Jag tänker att det väl, kommer väl fortsätta ske det här. Och förhoppningsvis så ser vi lite mindre.
Ja.
Det är svårt att kalla det här, något av det här, en direkt klon av något. Men liksom...
Mm.
De försöker sig på någon slags ansats som är svår att ta sig an. Liksom.
Men, och när Fortnite då blåser nytt liv i sig så är det väl väldigt svårt att stå emot, eftersom där har de ju pengar i ryggen som är liksom vansinniga.
Ja.
De kan få in samarbeten med vem fan som helst och liksom kasta bra, roliga grejer på kidsen.
Och det man märker är ju generellt är lite så att folk spelar kanske 2 online-spel. Liksom.
Ja.
1 main och 1 off liksom. Och så beror det lite på, för att man gillar att spela mycket, så att vissa polare, man har ett gäng som spelar ett spel och ett gäng som spelar ett annat spel, man föredrar ena, men sen så ibland om Destiny 2 grabbarna inte är inne så hoppar man över och lirar lite Warzone. Eller om halva Warzone-gänget börjar tröttna så blir det istället att man glider över och lirar lite Fortnite, eller skit, ingen är inne, jag spelar lite FIFA i väntan på Warzone. Alltså så här, den grejen. Liksom. Det är ingen som kommer ha 4 battle passes.
Nej.
Och liksom så här, tycker att det är en kul sak att testa.
Men man, folk
Knockdown
inte. City. Nej. Men det som är intressant är ju att på tal om detta har jag också en nyhet. Folk verkar ju också välja bort Apex Legends som var väldigt liksom... kom in och var the talk.
Ja, de var ju rätt hypade där. De hamnade ju... Jag pratade om det. Jag spelade ju och tyckte det var väldigt bra.
Ja.
Det var ju liksom, hamnade lite på, för dels var det ju, det kom ju innan Warzone.
Det kanske gjorde jag.
Så det lades ju väldigt snyggt mitt emellan Fortnite och
PUBG.
Och PUBG med också en aspekt då av, alltså lite hero shooter grejen. Så att de plockade ju lite så.
Just det, var allt möjligt, det var Overwatch också.
Ja, precis.
I alla fall så verkar Respawn ha lite shuffling around of projects.
Lite problem nästan, va?
Ja, men kanske. Eller liksom att de har förväntat att det ska gå bättre för vissa grejer och behövt lägga ner dem till och med. Så under 24 timmar så delar de med sig att Apex Legends underperformed the last quarter. Det var liksom en nyhet. Och sen i samma veva, i samma dygn, så cancelar de mobilversionen av Apex Legends.
Ja.
Som inte ens har varit ute i ett år.
Men titta.
Vilket inte är ett bra tecken ändå. Det känns ju som att hade de känt att Apex Legends ska leva vidare, hade de väl behållit den
grejen.
Ja, liksom.
Precis. Det verkar också vara något snack om att... jag valde inte att ta med den här nyheten, men något slags Titanfall-spel ska ha blivit cancelled också.
Det är Jason Schreier, vår nästor som alltid kommer med goda. Han känner väl alla i spelbranschen, så han får väl tips.
Verkar som det.
Han har rapporterat då att det här gjorde han i 1 februari, så skrev han på Twitter: "Yesterday, EA and Respawn quietly cancelled the single player game in the Apex Titanfall universe. According to 3 people familiar, EA will try to find new positions for the roughly 50 people who were on the team, but will lay off those who can't be placed." Och då har det då spekulerats i, kan detta vara Titanfall 3? Tydligen så har kodnamnet varit Titanfall Legends, kommer det fram till sen då. Och vad det nu kan ha varit. Det kan ju ha varit vad fan som helst.
Ja.
Men jag menar, Titanfall 3 hoppas man ju att EA förstår att det där ska de hålla på och sen släppa i precis rätt tillfälle, så kommer det bli bra Game of the Year fodder för dem i alla fall. Det tror jag verkligen på. Men det har ju då också kommit en till grej från Respawn.
Och det tråkigaste.
Ja, det tråkigaste, men också kanske... Jag till och med smsade när jag såg det och var så här, fan, det här var ju, ville man ju spela tidigare än senare.
Verkligen.
Men Jedi Survivor, Star Wars Jedi Survivor har blivit pushat lite grann.
Ja.
Det har alltså pushats från mars till april, och nu är det nya datumet då 28 april, april nummer 28.
Och som någon sa, jag vet inte om det var Kvarntun potentiellt, men någon skrev ju, hur missar de möjligheten att inte bara skjuta det till 4 maj?
Det är så jävla dumt.
Ja, det är så nära så att man, det är ju en vecka till och May the 4th, kom igen liksom.
Men har det någon sorts, liksom...
Är det någon krock det handlar om? Det borde det inte vara, va?
Det som det står här är ju i alla fall att det här kommer ju vara väldigt bra för Resident 4-remaken, eftersom de nu ligger fritt i den lilla biten i mars. De skulle annars komma en vecka efter Jedi Survivor.
Ja.
Så det är ju väldigt, det kommer ju vara väldigt bra för Sega om det är bra, visar sig. Och det verkar ju allt säga att det är.
Ja, det verkar allt tyda på.
Men det kommer i alla fall då till PS5, PC och XOS 28 april. Och det är ju såklart enhanced performance, bug fixes, stability, polish and player experience. De tar den där sista lilla härliga pushen och kör lite gammal, hederlig crunch. Mm. Som vi pratade om så mycket några år. Kul att jobba på Respawn de här kommande månaderna.
Nej, det blir nog segt. Men
det kommer bli så jävla gött.
Jag har väldigt svårt att se att det här inte kommer in på en topp 5 för oss båda. Det är mycket skulle förvåna mig. Det är ju nästan årets... Ja, det är väl nästan årets säkraste släpp, va? Ja. Vad har vi mer som känns så här...
Jag tror ju att Zelda såklart är ett säkert släpp. Men,
jo, men...
Det är ju ändå... Zelda är ju ändå någonting som man kan ha alldeles för höga förväntningar
på. På förhand säger jag, det är ingenting som inte säger att det här kommer över Zelda i en goti.
Ja, för dig kanske... Ja, väldigt svårt att se det för mig, alltså. Särskilt med den här pushen. Det är någonting med det här... Och det vet vi ju från första spelet att Respawn är ingen teknisk briljant studio. De är ju inte Naughty Dog eller Santa Monica eller liksom Rockstar. Utan nej, det här var ju lite av en jankfest. Jag spelade på PC och det var ganska iffy på launch. Och Wookiesarna såg ju ut som moppar ihop tejpade liksom.
Jo.
Men ja, allting handlar ju bara om hur cinematiskt och roligt och omväxlande kan de göra det. Det är där de är bäst på.
Men det kan ju vara så att de vid första spelet bara inte fick den tiden. Nu hade de fått 6 veckor då. Men så nu vet de att de har en hit på händerna. Ge oss de här 6 veckorna för att liksom göra samma krispaket för att få lappa ihop.
Men 6 veckor känns lite mer... Det känns inte gå från 9 till 10 utan det känns gå från 7 till 8,5.
Jo, så gör det ju.
Vi får se.
Ja, nej, det låter ju inte, det blir ingen 10. Det tror jag inte. Men jag vet inte fan om vi ser något 10 i år.
Zelda återigen då.
Ja,
jag vet inte. Nej, det
är 7.
Förra året var för bra alltså. Jag tror hur de än gör så kommer det aldrig
nå. Nu har vi 4 tråkiga år framför oss, tror jag.
Alltså vid den här tiden snart 4 tråkiga år. Nej, från software kommer ju släppa spel fortfarande. Men liksom, nu var det snart dags för att få både Elden Ring och Horizon Forbidden West på samma gång typ. Kom nu förra året.
Ja.
Det är ju ändå, fy fan vilket år, och sen avsluta med.
Jag har 2 gratis ytterligare siffernyheter här då.
Kul, du är ju ekonom i grunden. Hur många
precis,
som inte vet
det är bara lite försäljningssiffror. Dels så God of War Ragnarök släpptes här för var lite drygt 2 månader sedan, va? Det var kommande jul.
Ja, det låter väl rimligt.
Något sånt. 11 miljoner units sold på den tiden.
Det är bra.
Det är ju sinnessjukt såklart. We're incredibly humbled that God of War Ragnarok has officially sold through 11 million copies. None of this would be possible without support of our fans. So thank you for coming on this journey with us. Förra spelet sålde ju då 23 miljoner lagom till september nummer 30 2022.
Mm.
Så de har ändå kommit liksom 33%. Det är såklart säljer mycket i början. Men man kan tänka sig att det där fortsätter att
ticka på. Ja, så kommer det komma en PC-version sen så småningom och det där kommer att komma upp i någon sorts 15-20 säkert så småningom.
Precis.
Vilket spel köpte. Det är otroligt.
Ytterligare ett spel man verkligen ska köpa är It Takes Two.
Ah.
Som då i förrgår stod det klart då. It Takes Two has now sold more than 10 million copies.
Wow.
Doubling its 5 million record set this time last year.
Wow.
Så att i efterhand då. Men det var, visst vann de... De gick bra på Game Awards förra året, va?
Ja, de vann
de Game Awards. Ja, så det var väl helt enkelt den grejen då som gjorde att de liksom sålde dubblade shit, försäljningen. Alltså. Men det är riktigt sjukt.
Så har de väl gått ner i pris, antar jag såklart, lite grann. Men de har ju ändå inte nere på någon jätterea nivå, tror jag.
Mm.
Fan vad coolt alltså. Vilken jävla impact.
Och det man inte får glömma då också, som jag vid det här laget, de har ju liksom Slow and Steady Wins the Race på det här, men alltså, de körde ju förra A Way Out, heter det, va?
Ja.
Då körde de också den här grejen med att köper du det så kan den andra spela det, så att säga.
Ja, men det är ju helt essentiellt för dem.
Ja, liksom. Men det är ju såklart skitsmart. Men det de säger då att potentiellt så har ju alltså 20 miljoner människor spelat det här spelet då. Så att,
och potentiellt vill köpa då nästa spel.
Exakt. Så att det är ju ja, det är ju väldigt häftigt får man ändå säga. Mm. Det är ändå en svensk studio. Jag vill liksom speltesta det här. Ja. 5 minuters promenad härifrån.
Ja, du var faktiskt ganska, jag ska säga att kontrollbehov var högst involverade i utvecklingen av It Takes Two.
Ja, som ett av få
spel. Jag är inte på öl dock.
Nej, jag är fortfarande väldigt sur över det.
Och den här gången har vi fått, vi har ju blivit lovade en deep dive när de har släppt spelet av Jonathan Hjälpehag. Kommer han hit och så pratar han om det nya spelet med oss.
Just det,
som han gör soundtracket. Ja. Kul ska det bli.
Verkligen. Jag har bara en liten nyhet kvar. Jag är ledsen, men det fanns inte
mycket mer att göra. Jag har några till.
Ja, kör på.
Nu ska vi in och gräva i trailers och fnula på om det kan hända så att Sony har hintat en grej.
Jaha.
Kommer du ihåg nyheten från några veckor sedan där du tror jag pratade om att Neil Druckmann sa att nu får det vara nog med Uncharted för vår del?
Ja.
Nu har det ju Sony gått ut med en ny reklamkampanj som är ganska ostig. Jag vet inte om du har sett den i den flöden. Live from PS5.
Nej.
Det sitter två nyhetsankare och så här, we're going live now too. Så står det någon i ett snölandskap i så här Parkas. Och I'm standing here. Och så kommer Kratos och Atreus förbi på sin släde.
Jaha, nej.
Så här, ja, det är ganska töntigt. Men
jag ser på ditt ansikte att du gillar det.
Ja, men man blir ju glad. Men där, sen så är det lite så sizzle reel precis i slutet. Man får se lite snabba klipp. Då ser man då en blond kvinna gåendes med en torch i en grotta. Hon hittar någon sorts artefakt som hon blåser damm från. Och spekulationerna väntar ju inte på sig. Utan är detta då Nathan Drakes och Elena Fishers dotter Cassie i något sorts nytt Uncharted-spel, tror ju då internet.
Oj, oj.
Och eftersom då Neil Druckmann har gått ut och varit väldigt tydlig med att det här är ju ingenting vi håller på med, så börjar ju folk tro att det här är väl antagligen kanske då det Bend får göra istället för Days Gone 2, eftersom de redan har gjort Golden Abyss. De har gjort ett Uncharted-spel redan till Vita. Eller om Bluepoint är inblandat på något sätt, men de gör ju mest de har ju remasterat de gamla spelen. Ja. Kanske någon sån double team. Men det skulle ju inte förvåna en om det kom. Alltså, det skulle kännas som en ganska smart grej. Ge det till Bend. De kan ta den
då?
Där grejen och göra något av
det. Då kommer den heta någonting bababa. Den kommer heta något och sen kommer det stå under an uncharted story.
Ja, precis som Star Wars.
Ja.
Vad heter det? Rogue One, a Star Wars story.
Ja, det är det jag tror kommer hända.
Precis. Ja, men det är väl sådär. Nathan har då, för att hon ser ut att vara bra mycket äldre. Och man spelar ju då som henne i sista kapitlet i Uncharted 4, epilogen, spoilers då.
Ja.
Då vaknar man upp och så är liksom Elena och Nathan iväg någonstans. Och man går runt och får utforska deras liksom beach house. Lite så Last of Us Part 2-style. Och det är klart att de gör något med det. Det är väl en no-brainer. Förhoppningsvis blir det en lite mindre grej som Lost Legacy var. Som är en lite kortare 10-timmars upplevelse än det här 30-timmars eposet med allt.
Ja, jag tror att de får lite svårt att fortsätta. Eller, men det de skulle göra är att de skulle göra liksom Tomb Raider-grejen och få lite mer puzzle exploration, för att liksom skjutdelarna av Uncharted var ju trista 2 år efter att spelet var släppt i princip.
Tomb Raider har ju ganska mycket combat också, men jag förstår vad du menar.
Ja, men det är mer av en organisk combat ändå, liksom. Alltså på något sätt. Det är bara cover-shootern, liksom 1 miljon gubbar. Lite trist.
Ja, men kanske snarare då, ja, för att det känns också, det är någonting med den där grejen att, det har vi pratat om, men att Nathan Drake är liksom en av de största massmördarna i mänskliga historien.
Precis. Liksom. Det skulle vara kul, det känns som att det är lite sådär, det har varit lite dags, det har varit en tid av lite sådär, tid och tid, men lite sådär grit female characters, alltså att det ska vara, tjejer också ska få mörda såklart. Men det hade varit kul att kanske gå lite mer på liksom exploration och pusselbitarna, så att det kanske inte är så mycket, hon kanske inte ens,
nej,
det kanske blir mer stealth eller någonting. Det hade varit skojigt, ja, nu vet vi inte ens om det finns, men nej, det hade varit roligt.
Jag tycker att det var det första jag sa när jag såg den här trailern och såg att folk pratade om att det är ju det här Bend gör. Det är ju en no-brainer. Vi får se. Det finns i alla fall joblistings på PlayStation.
Oj då.
Det här gillar vi också. Joblistings have pointed to another studio co-developing an exciting new project with Naughty Dog in a beloved franchise. Och det där var i quotes.
Just det.
Så att det här är på G. Och
säger vi ingenting, vet, men du gick precis förbi en man i Paradox-jacka. Kan det vara ett...
Var det,
det betyder något?
Någon som scoutar?
Ja.
Vad fan, de pratar om vårat Naughty Dog-kollaboration. Mm. Vi breakar det här nu, att det är Paradox kan som vara. Gör nya Uncharted.
Ja. Jag ska ta min sista nyhet.
Gjort.
Och det stärker min tes av att spelavdelningen på Netflix know their shit.
Det är nästan som att du är betalad.
Ja, jag önskar nästan jag var det, för de gör så bra grejer. Nej, men nu är det så här att nyhet från Netflix i häromdagen. Netflix and Ubisoft have teamed up to bring you Valiant Hearts Coming Home, a brand new mobile game now available to download.
Mm-hmm.
Och Valiant Hearts är ändå så lite sån känslan av en indie, men det har ju varit Ubisoft då.
Ja, men det var ju den där, de hade ju en sån UbiArt-grej.
Just det, var det så det var. De som gjorde det här också, med den här prinsessan som flög runt. Inte Gris, utan den andra.
Ja, men den är jättefin. Jag kommer inte ihåg vad den heter.
Skitsamma.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Men skitsamma, det gör de i alla fall då. Och jag skulle ändå säga att det är väl lite av en get. Ändå. Det där Valiant Hearts-spelet känns ändå som ett sånt här som folk gillat väldigt enkelt så här i efterhand, men görs ju då väldigt bra på en telefon. Jag tycker om den utvecklingen att det som kan vara på en telefon får gärna vara på en telefon, och har du din jävla Netflix inloggning så är det ju inte ens några extra kronor för att få det här i telefonen.
Nej, precis. Child of Light heter det, förlåt.
Child of Light,
skitbra Metroidvania, ja. RPG. Och vad är det här Valiant Hearts, vad heter det nu då? För det första hette Valiant Hearts The Great War. Det var ju första världskriget.
Coming home. Ja, jag vet inte mer än så. Men det kommer jag testa. Varför det ligger där.
Det var ju liksom någonting med Valiant Hearts första som liksom inte var... Ja. Det var ju fräscht för att det var liksom 2014 typ. Men det var inte världens roligaste spel.
Nej, det var det inte. Men det kan det ju vara så att de har lyckats få till nu.
Så här. Coming home begins 1917 just as American troops are entering the war for the first time. Så vi är fortfarande kvar i första världskriget. Okej. För då fick du ju spela mer som, tror jag, fransmän i det första spelet.
Ja, jag tror det. Ja, de är ju franska.
Det är lite som plattforms barnboks, bilderboks take på det hela. Förklarar hur senapsgas kastades. Men det hade en ganska mycket hjärta det där spelet. Det var väldigt...
Ett historiskt krigsäventyr jag hämtade i detta nu.
Kul.
Sånt här gör mig glad.
Ja, det är bra. Men såna här spel är ju perfekta på mobilen. Med mycket mer av en... Ja, men lite peka och klicka ish. Förenklat liksom.
Ja.
Kul.
Mycket kul.
Bra Netflix. Hoppas det är bra. Mer Ubisoft.
Do tell.
De kämpar på med sin serie The Crew alltså.
Ja, det gör de.
Har den någonsin liksom egentligen slagit? Jag vet att den något år, jag kommer inte ihåg vilket spel av dem det var, men The Crew någonting som blev liksom verkligen typ most disappointing of the year. Ja. Alltså, riktigt bortst. Men de vill ha ett bilspel såklart, för de är Ubisoft och ska vara överallt.
Det är
överallt.
Väl också inte ett bilspel, jag tycker att i grund och botten har de ju en kul tanke där. Då.
Men det är ju så här Forza-kopian det här.
Nej, men
det heter The Crew Motorfest.
Men det är inte The Crew det här när man byter, att man kan man bara är så som en Transformer, att man bara kör rakt ut i vattnet och blir en båt och lättar och blir ett flygplan. Är inte det The Crew?
Jo, men det är ju ändå ett racingspel. Open World Racing Series, den heter nu alltså då The Crew Motorfest.
Det låter som en fest.
Tredje spelet. Och utvecklaren är Ubisoft Ivory Tower. Och man är i Hawaii. Under någon sorts bilfestival har de kommit på en fräsch ny take på det hela. Ja, det är lite sådär Watch Dogs är poor man's GTA.
Ja,
trots att jag gillar Watch Dogs mer än GTA. 2023 kommer det i alla fall. Det är cross-gen då, så det är gamla konsolerna och nya och PC.
Vid det här laget så är väl cross-gen ett tecken på svagt spel.
I alla fall väldigt lång development time. Nu ska vi ju hålla i tanken att God of War Ragnarök var cross-gen.
Ja, just det. Ja, men det är ingenting så betydligt. Ja,
det var dock två konsoler, så det ska ju sägas. Här är ju till alla jävla konsoler. Och, intressant nog, accessible on launch day with Amazon Luna or Ubisoft Plus. Det är alltså på PC kan du ha Ubisoft Plus. Jag tror inte på något annat. Men Amazon Luna finns fortfarande. Stadia försvann.
Luna.
Men Luna är kvar.
Luna.
Kul. Jag läste någonstans också att Amazon är på något sätt inblandad i nästa Tomb Raider-spel. Publisher på något sätt.
Ja, så
att de håller sig kvar i gaming. De är inte lika nyckfulla som Google.
Nej, min häst är fortfarande Netflix i streaming jätte spelvärlden.
Men mest pengar har Bezos, det ska vi inte glömma.
Jo.
Ja, så vem fan är intresserad av det? Det känns märkligt, men
det är väl kanske spel. Kommer. Folk spelade Need for Speed back in the days, nu spelar de The Crew, antar
jag. Ja. Jag har en kvar.
Dra den.
Lite märkligt move där tycker jag. Det indikerar nog på att det är något nytt på gång. Sony har ju hållit på att laborera med sina PS Plus tiers under förra året.
Ja.
Det finns nu tre tiers som är lite, det är lite rörigt allting. Det känns inte lika clean som Game Pass. Game Pass är det cleanaste, bästa som har hänt oss. Nu kommer den här PS Plus collectionen. It's coming to an end, står det här.
Ja.
Och det fick man ju ett mail av, och det vet jag. Jag tror det var Jonas Wågström som skrev i gruppen också. Det finns att läsa där. Det är alltså de här 20 PS4-typ-spelen som man fick.
De här jättebra spelen.
Ja, som var så här, fan vad nice att skaffa PS Plus. Då får man ju det här.
Ja.
Och nu försvinner det då. Man kan fortfarande då redeema dem fram till maj nummer 9. Vilket man bör göra, bara gå in. Alltså, man behöver inte ens ladda ner dem, utan bara klicka på dem var och en gång.
Ja, så tar du dem.
For as long as you remain a PlayStation Plus member. Så jag antar om du droppar din, så försvinner de kanske inte, utan de ligger kvar, och när du blir medlem igen då så får du dem, eller försvinner de då? Jag tycker det är lite kryptiskt. De specificerade inte varför det här händer, och vilket får mig att spekulera att det kanske kommer något uppdaterat, och spekulationen är väl också att förut hade de ju så jävla lite spel på PlayStation. Men nu har de ändå liksom Horizon, Returnal, God of War, Last of Us och Uncharted. Nu finns det en massa spel att spela, och det kommer fler. Forspoken kan man spela. Wow.
Just
kul.
Stray.
Så bland annat då, det jag vill säga är att glöm inte att i alla fall klicka hem Arkham Knight, Bloodborne, första God of War, Monster Hunter World, Resident Evil 7, Last Guardian för helvete, Last of Us Remastered, Uncharted 4 och Until Dawn ligger ju ändå där.
Ja.
Enkom bra spel. Framförallt Last Guardian, som jag vet att nästan ingen av er har spelat, som är, kan vara ett av de bästa spelen ni har spelat, om ni gör det.
Ja.
Sony Magi. Med nu. Skitdåliga kontroller.
Pinne.
Oh, du ber om pinnen.
Ja.
Och du vet vad de säger, Isak Wahlberg. Ju högre upp i trädet,
ju svagare blir pinnarna.
Mm. Och det stämmer verkligen idag, för här har du en fantastisk pinne. En riktigt snärtig vidja.
Ja, ja.
Från en nysprungen björk.
Vidja, välfunnet. Berätta.
För 10 år sedan då, idag är det ju alltså 5 februari. För 10 år sedan så kom Sly Cooper Thieves in Time till PS3. Och även då släppte Vita tid efter, tror jag.
Ja.
Samma dag, 10 år sedan. 2013, alltså Dead Space 3. Mycket trevligt spel. Bespottat, men skitkul. Samma dag, fast 14 år sedan, Demon's Souls kom ut till PS3 i Japan. The start of the juggernaut, som sen blev Elden Ring. 15 år sedan, 2008, Twisted Metal Head On. Extra Twisted version till PlayStation 2.
Extra Twisted.
Vad hände med Twisted Metal? Det här konstiga clown racing arkadspelet. Det var så jävla mycket sådana spel där ett tag.
Ja.
Carmageddon och
Wreckfest kom ju för några år sedan.
Ja, men det var väl lite mer. Men just den här i en arena typ.
Ja, just det.
Car Battle.
Vi slår ett slag för ett favoritportspel för mig på GameCube. Cell Damage. Cell-shadade spelet när man körde olika karaktärer som liksom körde över lådor och då fick olika vapen man skulle slafsa varandra med. Jävla roligt. Cool.
Även då 5 februari, 15 år sedan 2008, Devil May Cry 4. En jävla rackarrökare till dag det här.
Oj, oj, oj.
22 år sedan, 2001, då kom Paper Mario, det första spelet, till 64.
Just det.
Och för 24 år sedan, 1999, då kom också till Nintendo 64 Harvest Moon 64.
Oj, oj, oj.
Så februari nummer 5 har varit en pangdag alltså. En av de starkaste pinnarna vi har haft, tror jag.
Ja, och vad kommer idag? Dags dato.
Jag vet inte.
Ingenting antagligen.
Nej, idag är det ju lite, men det, ja, precis. Vi går över till släppen. Mm. Det är jag som är dum i huvudet. Nej, det är väldigt svagt på släppfronten. Ja. Men
ja, nästa vecka. Det närmar sig ju ett storsläpp. Det närmar sig potentiellt.
Nionde så kommer Mercenaries Lament. Colon Silver Wolf and the Seven Stars of the Maiden.
Nej.
Till Switch. Strategy Roleplaying från Rideon Japan.
vet du vad?
Vi säger det igen.
Vet du vad?
Nej.
Det börjar ju lukta.
Aha. Just det, Isak tänker på det faktumet att det är fejkspel på gång.
Berätta vad det heter.
Mercenaries Lament : Silver Wolf and the Seven Stars of the Maiden till Switch. Strategy Roleplaying från Rideon Japan i ett ord. Mm. Just det. Jag kommer att ha 5 fejkspel i år. Och Isak fnular nu. Du får ju gissa hur många gånger som helst, men du kan inte gissa varje gång. Oj, vad han tänker nu.
Det är om du har förmågan att komma på det geniala namnet Rideon Japan i ett ord. Och det är där jag tror du faller. Jag tror inte jag tror inte att du kan få till Rideon Japan med egen tankeskraft. Så jag säger att det kommer på riktigt.
Och det är sant. Det kommer på riktigt. Jag tänkte inte ens på att det var. Men ja, det är ju så här det kommer vara nu i år. Jag älskar redan det här segmentet.
Får jag en poäng då?
Ja, kan du väl...
Jag vet inte.
Vadå? Nej, om du gissar när jag har fake, då får jag en poäng. Om jag tar med... Jag får ju framförallt en poäng om jag lyckas lura dig innan
gång. Okej, du får en poäng om du lurar mig.
Vi kan säga att vi får 10 poäng båda två.
Och jag får 5 poäng om jag klarar det.
Vi gör det för the lols.
Ja, skitsamma. Ja, men det var roligt.
Men 10:e roll så kommer ju alltså då Hogwarts Legacy till Windows, PS5 och Series X och S. Action roleplaying från Avalanche Software. Inte att förväxla med Avalanche. Och Warner Brothers Interactive Publisher. Och jag har ju faktiskt fått lite insider-tips om att det här spelet kommer nog vara ganska kul.
Ah.
Så inte mer.
Bra. Vill du veta vad jag har fått insider-tips om?
Nej.
Jag har fått höra lite om vad heter det? Skull and Bones.
Ja, men du har väl... Du är ju officiell korrespondent.
Ja, men person som har spelat det.
Oj!
Jag blev själv även tillfrågad att spela det, men hade inte förmåga.
What?
Under den tiden.
Vad är det här? Det här har jag inte hört någonting
väldigt om. Dåligt ska det vara tydligt.
Ja men, dö! Varför tror du det har försenats 8 gånger? Det kommer vara det sämsta Ubisoft har gjort.
Tack till dig som gav mig möjligheten i alla fall.
Ubisoft är så jävla fucked nu alltså. De kommer ju bli uppköpta snart. De kommer vara billiga också.
Ja, jag tror det.
Gå i pension nu.
Man kanske skulle investera.
Köpa?
Aktier.
Eller Ubisoft.
Hela skiten, ja.
Ringa Yv.
Jag köper. Ja, fortsätt.
Nej, men det var släppen.
Ja,
det
var
2 släpp som var värda att nämna.
Ja.
På en hel vecka. Men om Hogwarts Legacy lyckas då på något sätt komma in på ett okej betyg på IGN och få sin fanbase i ryggen.
Har vi satt betyg på det ännu?
Vi har en IGN igång.
Vad sa jag? 8 hoppas jag.
Du sa 8, ja, gruppen sa 8, jag sa 7 och vi kommer väl få en recension
i dagarna.
Någon gång i dagarna.
Ja, det blir en 8 eller 9. Jag borde sagt 9 alltså. Men skitsamma. Det är 8 jag har sagt.
Det är det första spelet i IGN så att vi känner fortfarande lite på terrängen i år. KB. Nu ska vi prata om tv-spel som vi har spelat på våra tv-spelsmaskiner.
Jag har spelat tv-spel på våra tv-spelsmaskiner. Och den här veckan, förutom att falla tillbaka lite i Warzone-livet igen, varit väldigt kul faktiskt. Det var det är med den saken.
Måtte det få ett slut.
Nej, det kommer ju ingenting nu. Jag kommer inte hålla på att leta efter något som inte finns.
Nej. Nej, men du vill väl spela Hogwarts Legacy till
exempel? Det vill jag absolut spela. Ja. Det ser jag mycket fram emot. Så att det ska väl bli roligt. För det känns också, vet du vad jag tycker med det spelet? Det känns bara tillgängligt.
Ja.
Det kommer inte finnas någonting i Hogwarts Legacy som inte direkt sitter i muskelminnet på mig.
Nej.
Och det
nej.
Är väldigt skönt. Samtidigt dock, i och för sig, jag vill ändå ge dem ett stjärna i kanten redan på förhand över att de faktiskt har vågat implementera ett secondary wheel i combaten. Att det ändå är 4x2 spells du kommer kunna equippa. Det är ändå exponentiellt svårare. Men
man hoppas ju på liksom easy to pick up, hard to master grejen lite grann. Eller hard to master, men ändå.
Fun to master, hoppas jag på.
Jag hoppas bara att det ska vara roligare än
Forspoken. Men man har ju ändå precis spelat igenom 9. Ja, det är ju på samma nivå som när du har alla 3 vapen i... Skitsamma. Det jag vill säga är att jag har spelat på min mobiltelefon ett Game Freak-spel.
Okej.
Okay. Som fick mig att då återlösa Apple Arcade.
Oj! You're back!
Ja, men för att de har ju släppt det här gamla då spelet Pocket Jockey Solitaire, vad fan det heter.
Va?
Ja, Card Jockey.
Okej.
Okay. Så det är tydligt 3DS-spel som har varit väldigt uppskattat. Jag hörde om en av mina spelpoddar jag lyssnar på, och Griffin McElroy, som jag håller högt, tycker att det är ett kanonspel. Det är alltså då en travhästsimulator, en galopphästsimulator, kombinerat med solitär.
Pocket Card Jockey, ja.
Så att du spelar solitär på tid, och det gör att du får massa...
Har du spelat det här förut?
Aldrig, nej.
Nej. Ja.
Och det är liksom, jag ska ärligt säga att det är rätt komplicerat. I grund och botten är ju solitär, men därefter du ska liksom göra massa val.
Patiens.
Du ska göra liksom, ta massa strategiska val inom ramen för ett lopp för att vinna då liksom. Mm. Och så ska du köpa grejer, uppgradera, och hästen får level, så ba. Mm. I grund och botten spela lite kort på tid och ta lite beslut om hästen. Och det...
Men du ser samtidigt då en 3D-sig grafik på hästar som springer ett lopp.
Ja. Och så spelar du kort, och så åker du häst. Och jag tycker faktiskt rätt bra. Det är ju inte någonting... Ja, det är det jag spelat. Det ligger på telefonen. Jag har ju svårt att se att jag kommer orka att liksom... Tyvärr är det ju för det här spelet inte så bra att det ligger på Apple Arcade. Jag hade ju hellre betalat de 59 kronor haft spelet än att liksom betala 59 kronor och bara kunna spela det här en månad.
Ja.
För det är ju någonting jag skulle vilja ha och plocka upp. Du vet, så här, jag åker tåg om 2 veckor.
Mm.
Då kanske jag spelar i 3 timmar.
59 är lite dyrt alltså. Vad kostar Nintendos online-tjänst? Den kostar ju liksom...
Men den kostar ingenting. Nej, men den kostar 200 spänn för ett år.
Ja, det är liksom så här 20 spänn i månaden eller någonting. Och då får man ju liksom ändå tidlösa klassiker.
Ja.
Nej. Det är sant, men ja, vad fan.
Men jag var så sugen på att spela det, och så var det där. Tänkte jag, fuck it, jag gör det bara. Mm. Så det jag har spelat, det är ett roligt, trevligt litet spel. Mm. Ingen killer app för Apple Arcade, men vad fan. Jag vet inte varför man skulle göra det egentligen, när jag tänker på det. Men jag gjorde det i alla fall, och jag tycker det är rätt mysigt. Jag tycker det är kul också att det faktiskt utmanar mig, att jag fortfarande inte liksom fattat. Alltså, jag skulle bara kolla en YouTube-film om hur jag ska tänka, för jag fattar inte riktigt.
Okay.
Det är massa konstiga mätare och skit, och man ska liksom positionera sig på olika sätt och samla kort som kan hjälpa till i olika upplopp, och du ska ha stamina kvar, du ska ha power kvar, och det finns svåra och lätta lägen i banan, och du ska, ja, du vet, det är jättemycket sätt. Det är ett taktiskt djup som jag ändå är imponerad av.
Men det är inte förklarat i någon sorts tutorial.
Men jag tror inte jag orkade med tutorialen riktigt bara.
Det
här skulle jag fatta, men nej.
En tutorial också i en jävla liksom, i ett mobilspel på det sättet. Det ska ju bara funka. Det ska ju vara som Grindstone.
Det är ett väldigt,
att
det är ett väldigt bra spel på en mobil ändå. För det är en fullödig upplevelse.
Mm.
Det är, när de lyckas med de fullödiga upplevelserna i telefonen, blir alltid väldigt imponerad när det ändå är i grund och botten bra spel. Och det blir ju, vi kör mer och mer av det.
Mm.
Into the Breach. Kom igen liksom.
Precis. Ja, fan. Ja. Det borde finnas mer sådana ändå.
Så det är de två sakerna jag har spelat. Mm. I väntan på...
I väntan på Hogwarts.
I
väntan på Harry Potter.
Ja, Sen antar jag att du har spelat 9 miljoner spel.
Nej, jag har ju spelat ett spel bara faktiskt. Men det är ju ett av de bästa spelen som jag någonsin har spelat i hela mitt liv. Det är ytterligare ett spel som är på väg upp på min topp 10 av all time. Alltså. Mm. Jag pratade såklart om Dead Space Remaken som de släppte i fredags.
Mm.
Motive Studios och Electronic Arts. Nu var det väl lite spoilers då vad jag tycker om det här spelet. Men
ja, det är okej.
Okay. Helvete vad bra det här spelet är. Och ja, men jag skrev det i eftersnacksgruppen och ni kommer ihåg hur det var när man plockade fram sin PS5 för första gången. Kom över hur ful den var. Satte in Demon's Souls och drog igång. Och det var så här, det här tycker jag om.
Ja.
Och så är det här spelet, fast det är bara ett väldigt mycket bättre spel. Dessutom, det är så jävla välgjord remake.
Vad är det som gör det bättre då?
Alltså, okej, vi får gå igenom det. Det är ju ett spel, jag har ju liksom spelat det här spelet i podden och pratat om det förut. Jag spelade ju på backwards compatibility med Auto HDR när det kom till Series X:en och Game Pass, och det fanns ju där liksom när Series X:en släpptes. Då spelade jag igenom den här en andra gång då, för jag har redan spelat det när det kom typ 2008 eller 9 eller vad det är. Och det de har gjort är att de har liksom tagit spelet och bara moderniserat det. Och det var ju ett otroligt spel från början, men det var ju ett spel märkt av sin tid. Väldigt mycket bloom, väldigt mycket liksom laddtider, lite sådana tråkiga mellanpartier. De gick ifrån sin gameplay och då blev det dåligt typ.
Ja.
Så nu har de tagit den här otroliga storyn när man landar på det här rymdskeppet som har slutat svara. Det är ju klassisk alien-grej liksom. Man spelar som Isaac Clarke. Jag kan säga vad de har gjort då. Det overhaulen är liksom att numera pratar Isaac Clarke. Han är inte längre en silent protagonist.
Just.
Vilket han gjorde i Dead Space 2 och 3. Då pratade han. Nu har de liksom tagit den röstskådisen. De har skrivit lines åt honom som gör att liksom allt när de pratar på Isaac och han håller käften inte är riktigt lika så Gordon Freeman weird. Utan Nej. Det känns lite mer dynamiskt. Det är mycket mer dynamiskt. Och han kan liksom ta lite egna beslut att så här, men jag vill gå och se det där, jag vill gå och göra det där typ. Vilket gör att det känns mycket mer som en riktig grej. De har tagit bort liksom alla laddtider så att allting är precis som God of War, en one shot take hela spelet. Spelet var väldigt mycket så här att man åker mellan olika stationer i tram system. Som var att så här, nu åker du till tram, nu tar du din tram och åker till the medical section där det händer sjuka grejer och då är du där liksom. Enda sättet att ta det därifrån är att gå tillbaka till the tram system och åka någonstans. Mm. Nu har de liksom kopplat ihop alla delarna med nya liksom snirkliga korridorer. Som gör att du kan alltid ta dig liksom logiskt på det här skeppet. Så det är skeppet som kändes otroligt riktigt och liksom som en riktig plats som skulle kunna finnas känns nu ännu mer som så här logiskt och skitcoolt. Sen har de dessutom då, det här är väl typ det bästa, lagt till en grej som de kallar för The Intensity Director. Som gör att spelet räknar ut att så här, nu har du haft det lite för svårt ett tag, nu ska det bli lite lättare. Eller nu har du haft det lite för gött, nu har du lite för mycket ammo i det här vapnet typ. Nu kastar vi sådana här fiender på dig från 7 olika håll, helt randomly. Så att det blir lite mer som Alien Isolation, där du hela tiden är jagad av en alien som kan komma när som helst. Nu är det lite mer att spelet räknar ut att så här, okej, nu är spelet inte världens bästa spel just den här minuten. Då kastar vi på dig någonting som gör att du blir helt jävla förkrossad av skräck och typ vill dö och känner den där nerven liksom.
Cool.
De har gjort, jag spelar på PC där ska tilläggas. De som har spelat det på PS5 vid launch verkar ha haft en lite sämre, de har haft lite problem grafiskt med den här variable rate shading-grejen att de, om du kommer ihåg.
Variable rate shading.
Ja, men det är ju det här att där du tittar, där fokuserar de processor och grafikkraften. Så att allt du verkligen ser rakt framför dig renderas superbra. Och så gör de saker runt omkring dig mer blurry och pixligare liksom. Även ta bort saker bakom dig. Det är ju sån här gammalt trick. Men de har haft problem med den grejen att du ändå kan se saker i bild som har varit så här uppenbart low-resade. Liksom. Okay. Men det har varit, verkar ha varit en PS5-problem. Det har de fixat nu i en patch tydligen. Men PC-versionen som jag kör den i 1440p på ultra. Och i liksom typ runt 80-100. Det är liksom så vansinnigt snyggt. Och det är där den här Demon's Souls liksom comparison kommer in. Du kommer ihåg hur det var när man såg. Fy fan vad snyggt det här är. Vilka färger, vilka animationer, vilka jävla... Det känns så liksom lystern i den här världen är helt otrolig. Det är liksom... Det är på en annan nivå det här. Och många pratar om att Callisto Protocol var ett jävligt snyggt spel som var mycket sämre än det här spelet. För det hade mycket mer så här moderna, du vet, ray tracing implementation och liksom karaktärsanimationer, och det var mycket mer filmiskt. Men det här är ju ett fucking tv-spel som är bara skitsnyggt. Så det är liksom precis som ett så här gammalt, härligt Resident Evil, ganska statisk kamera. Du styr spelet verkligen. Det tar inte över och styr åt dig. Men jävlar vad snyggt det är alltså. Och den här grejen med hur de hanterar ljus, olika ljuskällor, strobbljus, hur de liksom släcker ner saker när du ska bli rädd, hur de plockar fram rök. Det är liksom, det är, alltså det är en sån masterclass i allting det här spelet.
Cool. Det enda jag vet om det här spelet, förutom att det ska vara hemskt, hemskt.
Och det är så äckligt. Jävla läskigt.
Men det är ju att du fick ju väldigt mycket praise för att var väldigt, alltså att alla mätare och värden och sånt syntes hela tiden på liksom, alltså Isaacs West. Nej, man har ju någon slags spacesuit som visar all information som gör att, vad innebär det egentligen, att du inte behöver, du pausar aldrig spelet, är det någon sån
aspekt? Nej, precis, eller du pausar det på ett sätt, men det som är att han är ju en mechanical engineer då, det är därför han är där, för han är den delen av teamet, så alla dina vapen och allting är ju typ bara så här, saker som är verktyg som ska liksom skära igenom saker och sånt som du använder som vapen. Men då har du också den här dräkten på dig som gör att du har en rand på ryggraden som är ditt liv, som liksom tickar ner då blått. Det är väldigt tydligt. Sen så har du en mätare för din stasis förmåga som gör att du kan, du är ju i princip en Jedi liksom, du kan frysa saker i tiden liksom, så att de går mycket långsammare. Du har också en kinesisk kraft, precis som en Jedi, att du kan dra till dig saker och skjuta iväg den med handen. Och allting det ser du. Sen när du går in i din karta, i din meny, så projicerar det så en AR-ruta. Men det är ju ändå en meny. Men spelet pausas inte, precis som i Dark Souls. Så att du är ju alltid exponerad för allting som kan komma.
Ja.
Men det är
har
ju,
de
det
gjort någonting, någonting på den punkten?
Den punkten är ganska intakt skulle jag säga, ja. Vilket är bra. Då är ju även en klassisk grej att du trycker på en, du har inte en linje i golvet som du följer, men det är väldigt klaustrofobiskt och vindlande allting, så det går inte att hitta i det här spelet så lätt. Men då har du att du, han håller ner handen och skjuter en laser ner som pekar dit du ska gå, hur du borde gå typ, din general direction. Du ser att den åker iväg och vilken dörr du ska välja typ. Men det som är grejen med det här spelet är just att det är liksom, det går inte att säga en sak som är så här, det är det här som är skitbra, så här, God of War, combaten och storyn, wow. Utan här är så här, allting bara funkar här, det känns som att du upplever en riktig grej. Det är verkligen så här, okej, hur ska vi få det här skeppet och flyga nu då? För att nu håller vi på att krascha ner den här planeten, och då måste man liksom så här fysiskt ta sig till den här konstiga grejen som får den att hålla sig upprätt som de har hittat på liksom. Och så det är verkligen så väldigt gritty allting, att säga du måste starta grejer. Det är inte så här get the blue key card and do that, utan du måste fysiskt göra grejer som känns så jävla riktiga. Och framförallt så är det ju den här jävla designen på aliensarna och hur de jobbar med ljud och hur de jobbar med belysning som är liksom, det är helt otroligt. De bara så här, helt plötsligt börjar så här mullra lite stråkar som så här spelar atonalt med varandra och de plinkar lite och du känner att nu kommer det någonting. Och då får du en sån, då är det någon i din crew som kontaktar dig. Och när den grejen kommer på så här i din peripheral vision och de börjar prata med dig, det låter precis som att det skulle kunna komma en alien från ett annat håll. Så då blir du rädd för det. Och sen så är det någon glödlampa som helt plötsligt spricker. Och då blir det så, okej. Det var ingenting. Och då kastar de på dig en bebis som har blivit en alien. Som klättrar upp i taket och så här, får tentakler som skjuter grejer på dig. Så du måste skjuta vardera tentakeln och vända din så här plasma cutter på olika sätt. För att kunna... Och hela tiden, och då pumpar de upp det orchestral score som är så här, da, 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 da. Och så släcker de ner ljuset och så helt plötsligt låter det någon, alltså det går inte att beskriva hur bra det är gjort liksom. Alltså alla som gillar skräckfilm men inte är gamers, de fattar ju inte att det är det här som är grejen. Och hög volym och surround i våra rig 800 som vi har fått. Tack för det. Alltså den upplevelsen är när det är sent på kvällen, man är själv och kan blästa så där. Och det är helt kolsvart. Det är liksom det är det bästa jag har varit med om nästan i ett spel. Jag tycker nästan att det pratas för lite om hur bra det här är alltså. Det finns liksom inget i det här spelet som är dåligt.
Det är bara... Synd att det är helt värdelöst att prata om den här podden som bara handlar om världens bästa, årets bästa spel.
Ja, men det är ju det som är så segt. Ja. Det här är ju typ game of the fucking decade.
Dina
men det
dumma regler.
Ja, men jag kommer inte. Det kommer inte, jag kommer inte göra det. En grej som jag tror att folk kanske skulle kunna tycka är lite sämre med det här spelet är att det är av sin tid på det sättet att det är ett save station system.
Just det.
Att den har viss autosave. Den är inte som Callisto Protocol att den helt kastar tillbaka dig liksom 15 minuter.
Nej.
Så är den inte. Utan den är smart. Den fattar att så här, okej, det där var en boss. Nu får du ändå lite mer slack här. Men det är save stations överallt. Och spelet tränar dig till att hela tiden vara så jävla rädd för att saker ska hända och du kan dö rätt snabbt. Så du savear hela tiden. Och det kan bli... Då är man tillbaka 2008. Då känns det lite liksom... Det är lite ofräscht på något sätt. Men samtidigt har det en funktion med att den gör dig rädd.
Ja.
Så det skulle kunna vara grejen. Men de har också så här lagt till nya side missions. Det är inte jättemycket nytt content. Men det är ändå sådär... ta reda på vad som hände med den här grejen. Följ något hologram liksom. Och det finns en övergripande story som handlar om liksom en kyrka som många i crewn på den här tillhör, som är ute efter en viss liksom artefakt, och det är så här, vad har gjort att alla de här sjuka liksom monstren har dykt upp, och monstren är ju så här, ja men du har ju sett dem, de är ju så här stora, de liksom får så här tentakler med taggar på som liksom, som du då ska skjuta av. Det är ju det som är grejen med den här också, att du ska skjuta av först benen då så att de börjar kravla mot dig, och då skjuter du av de andra extremiteterna. Och det har de också gjort så här mycket fetare, så att nu ser man verkligen hur huden så här skalas av lager för lager, och du kan liksom skjuta av ett ben, plocka upp benet och skjuta det på dem, samtidigt då som du kan göra att någon annan av fienderna alltså får stasis på sig så de går mycket långsammare. Ja, det är så bra alltså.
Ja, du är extasglädjande.
Ja, men det här
har
är
du spelat
så här,
klart det?
Jag har inte spelat klart det. Jag verkligen savor it. Jag har satt upp det på hard till och med. För jag var så här, fan jag har spelat det här för mycket. Jag är lite för bra. Så nu kör jag det på hard. Och då är det så här, ammo scarcity är ju sån jävla grej nu. Liksom, att jag hela tiden går runt och nästan håller på att få slut på skott. Vilket är... varför gillar man att ha det så jävla illa alltså?
Det är fel på det.
Älskar det här. Men ta mitt råd. Det här är värt 700 spänn. Kasta pengar på dem. Särskilt om ni inte har spelat det här spelet. Det är så in i helvete bra.
Tack.
I love it.
Tack.
Rekommendation.
Tack för ditt glädjande samtal om dessa spel.
Förlåt.
Nu ska vi stänga av podden.
Men vi måste ju få Isak att spela det här spelet.
Nej!
På något sätt.
Ja, det är så.
Det måste ske.
T-Lax. 1000 spänn i timmen.
Vi får organisera oss på något sätt, för att alltså du kommer vara som en femåring när du spelar här. Du kommer kissa på dig. Det går inte att värja sig. Det är så läskigt. Det är hela tiden jag som är så avtrubbad. Jag sitter och skriker hemma själv. Att de kommer kravlandes varifrån som helst. Ja, vi får organisera oss på något sätt.
Ja.
Kvarntun, du har väl pengar över. Ge Isak 10 000 bara.
Tack.
Så. Löst. Du ska plugga grejer nu. Det är din grej. Jag spelar till spel, du pluggar.
Kan man följa med på.
Ni har en klubb.
Köp biljetter till Klubb Atlantis. Vi har en otrolig säsong framför oss. Börjar om en dryg månad. Då kommer K. Svensson, Kristoffer Nyqvist och Josefin Sonck i en härlig liten trio. Sen är såklart Trevligt. Fucking solen och allt det där. Och skojar. Mm. I övrigt så, ja, lev era liv.
Lev era liv.
Med hjärtat fullt av kärlek.
Vänta med bated breath på era brev från Hogwarts School of Magic and Wizardry.
Det ska bli kul.
ugglan är på väg.
Undrar om man kan starta någon slags, jag vet inte om man kan starta någon slags grupp där.
Du menar co-op?
Nej, jag vet inte. Det var kul att bara ha ett house of control-behov eller någonting. Just borde det kunna gå.
Ett nytt femte hus.
Ja, exakt. Solen.
The house of RP.
Ja,
solen rinn. Slytherin.
Sugen på att göra. House of RP är ett så bra namn. Så jag är liksom sugen på att göra något koncept av det.
Ja, ja men typ de allra sämsta spelen blir skickade till The House of RP.
Ja, precis. Glädjande.
Kul.
Tack för att ni finns.
Tack.
Fortsätt lyssna på podden. Sprid det med era vänner. Gå in i Discord-kanalen där ni sitter och planerar vem ni ska raida med till helgen. Eller vem ni på tisdag ska spela 7 stycken prackmatcher på Dust 2 med. In där och säger ni har väl inte missat Sveriges bästa podd-konsulterarspel på kontrollbehov.
Exakt.
De kan allt.
Och sen kan ni säga till dem sen också att, och sen när ni har lyssnat på ett par avsnitt så blir ni Patreon. Då får ni allting oklippt direkt när vi har spelat in det. Ni får även kontrollbehov plus. Den sista varje månad. Jag vet inte vad vi ska göra den här månaden riktigt. Men det kommer bli något trevligt. Fundera på om vi ska rata tv-spelsvapen. Har vi gjort det någon gång?
Nej.
Kanske vi ska göra. Topp 10 vapen of all time.
Kan vara något. Det kan vara något.
Vi får se. Gå även in på Podspace och köp en käfekopp eller en hoodie eller en t-shirt. Det var någon som satt och var gymkille på ett gym.
Ja, det var väldigt glädjande. Grå kontroll. Jag visste inte ens att det fanns grå.
Grå hoodie?
Ja.
Jo, men det finns väl allt möjligt där inne.
Ja, det är väl det. In och tjacka. Kan vi fakturera 700 kronor per skalle nästa år också.
Men ändå, vi vill att folk ska rappa.
Det är roligt att det finns. Det är roligt att det finns. Det är roligt att ni köper ibland. Det är glädjande.
Gött.
Tack och bock.
Tack och bock. Hej då.
Ciao.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.